här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Till Kjellander och Björk, en podcast om vår digitala nutid och framtid. Här pratar vi om staden i framtiden. Vi går in i del 3 av 4 och i de föregående delarna har vi pratat om dåtid och nutid, och i den här delen kommer vi börja i nutid och påbörja resan in i framtid. Vi kastar oss rätt in i diskussion, så håll i er. Jag kan ju inte, som jag hade en liten upplevelse, jag bara langa in det här för att du ska förstå. Jag kan inte tänka på något annat sätt än så här. Jag lyssnade på ett samtal med en herre som heter Jeffrey West. Han är teoretisk fysiker, smarting, supersmarting, har alla meriter och liksom figurerar de där jättesmarta nätverken. Han har skrivit en bok som heter Scale.
Han har ingen sir-titel.
Nej, inte än. Han kan få det av oss.
Yes.
Ja. Vi tycker om det, Jeffrey. Vi förstår att du lyssnar på det här. Scale. The universal laws of growth, innovation, sustainability and pace of life in organisms, cities, economics and companies. Skitlätt titel. Mönstret för hur städer, organisationer, företag, organismer fungerar är likadant. Det är hans han klurar på det här ett tag. Och jag kan inte liksom otänka det nu. Det är en jättejobbig filosofisk tanke, men det är helt enkelt att om man inte betraktar staden som en plats för människor, utan du snarare tittar på staden som en egen organism, så blir den ju, så blir det liksom lite fel i huvudet. För vad som händer då om vi ska dra in ett digitaliserat koncept, det är att helt plötsligt så har vi fått en evolutionär växel på staden. Den här organismen lärde sig helt plötsligt celldelning eller någonting annat. Så vad blir det då? För vi får ju ett mönsterbrott. Varje sånt där stort skifte blir ju också liksom sjuka mönsterbrott. Så vad blir det för organismen staden? Den fanns inte med som bärande fråga, för den är helt omöjlig att svara på. Mm. Men jag kan, så varje gång som du langar koncept på mig nu, då kan jag inte tänka på det där sättet.
Men den i perspektiv av den här liksom Toronto, Toronto-historien är ju faktiskt så att liksom staden är ju, så ser man det som ett eget koncept. Försöker jag tänka här samtidigt här som jag pratar. Men
shoot.
Du sa någonting där.
Den blir en egen organism.
Just det, om staden är en egen organism, då blir det där blir fel. För liksom, då börjar man se liksom, den här insamlingen av datan på ett helt annat sätt. För enligt mig, om jag får tycka till här, datan som samlas in i en stad, den ska, liksom, ska tillhöra medborgarna.
Ja.
I alla lägen. Ja. Den kan inte tillhöra liksom Google, eller den kan inte tillhöra ett annat vinstdrivande. Får man till den dealen och lyckas liksom, skriva på det avtalet, det är ju jättegrymt. Det här kan man ju liksom, det här kan ju bli en väldigt liksom lönsam och fin affär, för alla städer runt om i världen är jätteintresserade av det här. Av liksom, den här datan som samlas in kommer ju vara oerhört liksom värdefull. Den kommer ju liksom lösa mängder av de här stora problemen som vi faktiskt, som mänskligheten slåss med i städerna.
Ja.
Men det kommer ändå inte ifrån det liksom, den tanken av att datan som samlas in ska ändå tillhöra medborgarna.
Absolut, 100%. Om vi drar liknelsen människor, om jag testar och springer med Jeffreys grejer under armen här. Om staden är kroppen och medborgarna är cellerna, så funkar det ju så. Det är ju den individuellt aggregerade informationen om hur kroppen mår som också är styrsystemet för vad cellerna ska operera någonstans. Det är det som är så jävla coolt om man då får in den här organismtanken i det. Och om det då... om den datan och den informationen som mina celler ska agera på, om du skulle vara parten som samlar ihop den, då har du gjort min kropp kaputt. Du har ju lagt in ett lager som är liksom onödigt. Och summan, ja, vi kan skänka datat, som medborgare kollektivt kan ju skänka datat vidare, men det ska vara min hjärna som tar emot informationen om mina celler först. Sen kan jag skänka vidare de fungerande koncepten. Så där är det ett enormt, enormt viktigt lager för att komma fram till GDPR.
Ja, typ. Nej, men det kan ju lika gärna vara så här att den här datan, det vet inte jag. Mm. Google kan ju liksom ge Toronto den här datan. Men problemet kan ju också vara att den här datan faktiskt också lämnar Kanada.
Mm.
Och där blir det ju också liksom, det blir ju en issue i det här.
Det är jobbigt med globalisering och nationalstater tillsammans här nu med internet. Den är skitjobbig. Det blir ju en dimension till här nu då som är lite svår. Blir staden en egen, om vi tänker på den som en organism, där är ju faktiskt USA lite bättre. De har ju distribuerat makten till staden väldigt mycket mer än vad vi har gjort. Vi håller ihop regionen, men vi är ganska centralt styrda i Sverige. Vi har länsstyrelser som sådär, som gosar lite grann med den operativa änden av regeringen då. Men fortfarande så är ju staden i USA då, och i Kanada, som Toronto, de har ju ett system som faktiskt där de distribuerar makt mer ut till staden. Och jag tror, det är ju en internetprincip, jag tror ju på den, ja. Jag tror ju på att vi ska distribuera det så att vi i vår region ska kunna få välja mönstren för oss själva, att vi ska få kontrakten för att vara medborgare i den här regionen ska få vara på våra villkor. Och
även till de som inte är folkvalda, eller så får Google ställa upp i valet.
Ja, men det blir så. Alltså, det är det som är så himla knepigt här nu då. Och jag säger inte att vi kommer behöva omdefiniera vad demokrati är. Vi kanske, alltså jag menar, vi har ju all teknologi och informationssystem för att vi ska kunna vara så här 100% välja i Sundsvall varenda jävla val vad vi ska göra, hur vi ska ta saker framåt, reducera behovet av liksom lager ovanför, alltså mellan politik och medborgare. All den teknologin finns, vi har bara inte mognaden för att ta emot den, så det tror jag definitivt, alltså jag, utan att gå framåt för mycket här nu då, det tror jag definitivt kan vara en komponent som vi ska börja undersöka ordentligt här nu. Hur du och jag med vårt medborgarskap i staden som vi befinner oss i också hjälper till att fundera över vad torget ska vara, vad affärsdistriktet ska vara. Att det inte nödvändigtvis bara sker folkvalt, utan att man jobbar med liksom koncept och visioner, och så sen så deltar man aktivt i dialogen med min digitala identitet som avsändare, där min makt och mina idéer har samma värde som exakt alla andra medborgare. Mm. Det hoppas jag ju på, att vi går dit.
Mm.
Då har vi ju digitaliserat till demokrati lite grann också.
Och den delen är ju spännande att läsa om då, tänker jag, för där är man ju just på det medborgardrivna. Där är ju liksom Cyborg Labs helt rätt ute.
Ja.
Jag vill langa in ett till exempel, förutom Toronto, Sälen.
Mm. Det ligger inte i Kanada.
Sälen, Sweden. För det är väl lite så här uppfriskande just att tänka liksom att som man som liksom stadsplanerare inte behöver titta på liksom Amsterdam eller
Nej.
Toronto eller liksom, vi ska inte nämna fler städer nu. Åk till Sälen. Mm. Man har ju den här Skistar-appen. Mm. Jag har den också. Mm. Eller du kan åka till Åre.
Mm.
Jag gillar den här appen. Mm. Du köper ju skipass, alltså ditt liftkort i appen, och därefter kan man ju liksom, på Skistar kan man ju liksom justera priserna dynamiskt beroende på liksom hur den här liksom säsongen säljer.
Mm.
Lägger man till liksom väderdata så vet man ungefär, ja, men ja, hur poppis kommer det här bli, vilka resurser ska vi liksom, hur ska vi resursplanera, ska det mycket lite folk, har du åkt tidigare år så vet appen ännu mer om dig.
Mm.
Hur många dagar du har åkt, hur många liksom, hur många år du har besökt destinationen, åkstatistik, fallhöjd, demografi, vilken din familj är. Du kan skapa liksom familjesidor i det här. Men grejen med den här, dit jag vill komma, det är ju liksom, man använder ju den här datan för att du ska få en bättre liksom upplevelse, ja, av din vistelse på vistelse i, liksom, i Sälen. Och där tänker jag att samma är liksom för staden, där liksom problemet är att komma ifrån det här liksom, samla in data, sensortänket, till att faktiskt använda den för att skapa en bättre upplevelse för mig då som medborgare.
Ja, men om vi ska, jag ska inte paketera ihop nutid allt för hårt här, men där tror jag du har beskrivit det, vad som är smart stad eller stadens utveckling i nutid. Om vi tittar då horisonten 2025, det kommer nog vara konceptet som alla städer, alla regioner går in i, där du har en liksom ganska stark datadriven medborgarplattform som då liksom stöttar vår upplevelse hela tiden. Är du med?
Mm, helt med.
Jag pratar lite vagt där, men konkret blir det ju. Den förstår mina mönster. Den kan ge mig heads up på att, vet du vad, nu har du nu finns det en ny, du som gillar hållbarhet, Mats, finns det en utställning på Kulturmagasinet om det här. Du har dessutom, kommer det lanseras en butik här om 3 månader som säljer hållbara kläder eller någonting annat. Alltså, så att man får en personaliserad upplevelse av staden, medelsdata. Det tror jag är definitivt, det är det vi kommer göra nu fram till 2025, bara för att ta. Och det kommer vara sensorer, det kommer vara någon form av mesh mellan liksom privata och offentliga aktörer, och alla kommer liksom, men det är en ganska kort, det är den korta horisonten. Mm. Det tycker jag inte. Det är en slightly digitalt förstärkt stad, ska jag säga.
Kan det vara så, exempel, för att komma tillbaka till det här med män, kvinnor? Inte för att vi ska liksom polarisera det här.
Nej.
Men jag tänker, om du är då kvinna och går igenom den parken, då tänds parken för dig.
Mm. Ja, men why not? Alltså, om vi då tänker att om vi skulle göra det här full on, personaliserad, så skulle det ju, om du är kvinna och är skitdålig på karate, så förstärker teknologin din upplevelse, eller det förstärker dig ändamålsenligt. Alltså, och det skulle ju då kunna vara att den tänder lykter, eller den gör det safe, eller någon annan bra liksom balanserad upplevelse. Mm. Definitivt det, definitivt. Sen hoppas jag ju då på, jag tänker tillbaka, alltså för inför avsnittet här så har vi ju, vi har läst 1000 artiklar, vi har lyssnat på poddar, vi har sett på YouTube, TED Talks och det ena och andra och det tredje. Någonting som också kommer igen här för mig, som känns kul för min egen personliga utveckling, det är ju de här långa perspektiven och det här korta horisonten som vi är i våra dagliga jobb. Staden är ju en del av civilisationsbygge, om vi skiter i nationalstater. Staden är en del av civilisationsbygget, och ett civilisationsbygge ska vara tåligt, redundant och som sagt klara av hög flexibilitet. Och sen alla städer hittills, alltså om du tar bort industrialiseringen ur människans utveckling, då har man alltid jobbat med klimatet. Det har aldrig varit en motkraft eller en tämning, utan det fanns inte koncept som kunde klara av att åka över stora hav med liksom bra packad energi i form av olja som gör att båten går framåt. Så det fanns ett inbyggt tänkande i att det ska vara medelst klimat, medelst ekosystem, medelst biotop, för att annars liksom funkar det inte. Det har ju industrialiseringen någonstans fuckat upp för oss. Mm. Jag tänker på den här 1800-tals aristokraten med liksom en cool mustasch. Herr Kjellander liksom skulle tämja havet och åka till Nordpolen, och vi kan minsann tämja naturkraft och sådär. Det har liksom funnits i oss, för att vi har kunnat byggt fabriker, vi har tämjt saker, och någonstans betalar vi lite grann, eller våra barn kommer betala för det. Så jag hoppas ju att det smarta stadsbygget inte är den där tämningen av naturen, utan den då är inkorporerad lite grann som jag var inne på i introt, att vi ska inkorporera den i liksom Tellus naturliga mönster och människans naturliga mönster och inte göra det så jävla artificiellt, utan men vi ska stärkas av teknologi, men försök liksom vara med. Är du med?
Mm. Ja, men jag är helt med.
Det hoppas jag, och jag känner när jag liksom, om vi ska dra lite olika trender på vår research här, jag känner att några är på väg dit, alltså för hållbarhet och hållbarhet är absolut, absolut ett centralt tema, vad än du läser om den smarta staden. Så jag hoppas att den blir liksom naturlig smart stad, medelst klimat, inte mot klimat, eller mot natur, eller tämjning, eller det var onödigt investerad tid.
Nej, och den breda definitionen av hållbarhet med liksom socialt hållbarhet.
Alla, absolut.
Ekologisk och ekonomisk i det här också. Och när vi ändå är inne då, när vi pratar, för vi många kängor mot liksom industrialiseringen här, vilket den förtjänar i det här också.
Ja, fast men samtidigt sitter jag här i min H&M-tröja, en mobil som har 4000 komponenter som kommer från världens alla delar. Vi är en produkt, så vi problematiserar industrialiseringen.
En sak som jag tänkte, det är att i många av de här liksom, artiklarna eller poddavsnitten eller annat som vi dyker på när vi pratar liksom smart stad, så dyker det upp just den här den självkörande bilen. Mm. Så jag tänkte inte, vi skulle prata om den, men ett annat så här industrialiserat arv som vi har med oss. Hissen. Mm. Och jag är ju en sån som jag har faktiskt funderat på en del. Det slår mig att jag står ofta och funderar när jag står liksom vid hissen. Liksom, hur tänker den här hissen egentligen? Mm. Att är den dum? Och liksom, hur dum är den? Mm. Varför liksom, och varför öppnas den? Ett exempel, varför öppnas den när den ändå liksom full med folk? Det är jätteobekvämt att liksom möta blickarna på de här människorna när dörren stängt, för jag fick inte plats. Mm. Eller, nej, men åk ner liksom. Ja, jag tänkte i alla fall att vi får komma i stämning nu. Vi kan lyssna lite på en hiss bara. Den är ju liksom, för mig är den liksom, det är en varelse från industrialiseringen. Mm. Alltså transporten för det vertikala som liksom bilen är för det liksom horisontella. Ja. Men det är inte så många som pratar om hissen. Nej. Pratar om de här liksom stora städerna. Så hissen kommer ju liksom bara, den kommer liksom kanske spela liksom en viktig roll. Och att, hur ser den här hissens liksom algoritm ut? Mm. Och där ska man väl också säga att jag förstår att, liksom, det här är mina åsikter. Mm. Jag förstår att hisstillverkarna, liksom, man jobbar med den här algoritmen. Men vi behöver ju förbättra den. Vi behöver liksom hacka den här hissen. Mm. Det är ett värdigt hackathon på något sätt. Då. Mm. För tittar man då liksom hur vi ska, om vi får säga då, liksom rädda den liksom urbana mänskligheten från liksom hissens fasoner. Mm. Det är någonstans 9,7 miljarder människor som ska bo, liksom 9,7 miljarder människor ska bo i städer 2050. Mm. Vi lyssnar lite mer. Och då är funderingen, håller det här för de här liksom människorna? För övrigt, den här videon, den har, det här ljudet har 107 000 lyssningar på YouTube.
Min första reflektion, den är ju den här. För er som funderar på att starta en podcast, se till att ha en spännande podcastkompis som gör att man hålls på tårna över vad man ska reagera.
Du har funderat över den här hissen, för jag tänker också på det här, eller har man tänkt väldigt smart här? Är det så att jag bor alldeles för liksom billigt så att den servar de bättre, de översta våningarna snyggare? Det gör den ju garanterat. Men är det så att den liksom styr den om, liksom, har den en dygnsrytm som gör att den liksom, den löser liksom flöden av människor beroende på... Ja, men, jag kan tänka mig att den gör det, men det finns fortfarande mycket att göra med algoritmen.
Jag råkar faktiskt ha tittat lite på det.
All right.
Det låter ju nästan som en setup för podden, men det är det inte.
Det är sant, säger du.
Hur det har utvecklats nu då, med smarta hissar.
Okay.
De är ju mönsterbaserade.
Ja.
De är mycket, 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 mycket smartare med hur de ska stötta upplevelsen eller optimera sin förmåga.
Vart finns de här?
Ja, jag kommer inte ihåg sammanhanget eftersom jag precis lyssnade på en hiss och ska försöka hitta någonting att säga. Jag får nästan helt enkelt länka i show notes.
Jag skulle vilja provåka.
Men principen för den, det är ju att den då servar bättre det den ska göra. Den optimerar bättre utifrån att den förstår sina egna mönster. Så det är inte en operatör som sätter att så här ska du fungera längre. Utan, och den, dessutom så jag såg det i samband med, det kan vara någon sån här future-grej via...
Du pratar AI-hiss.
Ja, definitivt. Ja. Och åtminstone i någon form att den ska använda sin egna uppfattning om sin data för att kunna optimera sitt resande. Men jag tänker ju nästa twist, om vi då ska langa en digital dimension på hiss eller på logistik, och så tar vi hiss då. Då, när den förstår mitt mönster, när jag då liksom vandrar längs gatan och ska in i mitt kontor, då vet ju den att Mats brukar ju faktiskt dyka upp här någonstans runt 6:45. Och han vill ju ha på 4:00. Men jag vet ju också att Andreas brukar komma lite tidigare, och han ska ju ha på 6:00. Så om jag lägger mig här och liksom idlar någonstans på 3:an, då kommer jag ha optimerat scenariot för att serva båda de här två. Och dessutom så ser man att, vänta, Mats gick ju på semester den här tiden och det är sportlov och sådär. Så förmodligen så kommer jag ha mindre att göra nu, och då kan jag göra så här. Jag dessutom, men nu har ju Mats kommit in i kvarteret. Härligt. Liksom, men då stämmer det här. Då åker jag till 4:an och väntar in. Sådär.
Sen lägger vi in de här liksom att energin är dyrare på dagen.
Absolut.
Så att hissen vill inte köra lika mycket.
Nej.
Så vi måste också lägga in det.
Ja.
Vi kan inte maxa kapaciteten.
Men har vi byggt bra smarta kontor då har vi dessutom någon form av träningsutrustning som genererar energi till hissen.
Just det.
Liksom. På något sätt. Nej, men dit kommer väl. Om vi får ordning på det här med identitet, integritet kring, så att min personliga data blir min data, men jag kan upplåta det till en viss del att förstå mitt mönster till staden, då skulle man kunna använda en plattform för att optimera liksom och logistik eller serva mig bättre med hissar, med alla andra autonoma system.
Du loggar in och liksom, det här vet hissen om dig.
Ja, det är lite en klassisk Facebook-inloggning.
Ja, eller,
och pratar vi konkreta termer så är det ju OAuth 2. Mm. Alltså,
förlåt, vad sa du?
OAuth 2 heter ju ramverket för autentisering och sådär som Facebook och andra snajdiga håller på. Jag menar att man skulle vara överens om man har standardiserat det, identiteter och upplåtande och medgivanden och GDPR-grejen och allt sånt där, då är det fullt möjligt. För rent programmatiskt så är det ju inte alls något krångel. Då behöver du faktiskt, och då är det ju inte speciellt AI, utan då är det så här, då tittar den ju på den mönster som jag faktiskt bjuder på. Den kan till och med säga, hej Mats, vad fin du är idag. Har du gått ner i vikt, känner jag? Eller typ,
det är ju, precis.
Ska nog ta det lugnt med havregurten du, Mats. Se att du smäller på lite grann här, eller är det tunga skor? Ja. Nej, men så hissen får ju representera någon form av någonting större här då.
Och du är ett exempel bara, såklart. Ja. Men det är också lite grann där att, och hissen i det här då, jag stöter på ett annat exempel, jag slänger på här. Ett företag som heter Cord, som försöker bygga liksom ett operativsystem för transporter. Som har då byggt någon form av liksom molnbaserad plattform, men som inkluderar alla tjänster för att ta sig runt i staden. Så att det liksom, man försöker få ihop de här systemen. Det är där det också börjar bli lite intressant, tycker jag, när liksom hissen kan fungera ihop med liksom de självkörande bilarna eller med den liksom kollektivtrafiken, där man liksom, där det här jackar i varandra. Där tycker jag det för mig börjar bli smartare, i alla fall. Och för just, jag gillar tanken med, sen är jag lite sån här sucker för liksom metaforer, men tanken just med liksom ett operativ, liksom ett OS på det här. För jag har ju liksom historiskt liksom tidiga operativsystem, Rom med sina akvedukter, London med liksom sin tunnelbana, liksom Manhattan med det här liksom gatunätet. Det är sina former av liksom operativsystem.
Absolut. Absolut, jag håller med.
Sen kan man liksom vara innovativ och freebasa inom det mönstret, så att säga. Yes.
Jag hör dig. Och så gillar jag metaforsökningen. Den tycker jag om. På den korta horisonten, 2025, då är vi liksom en smart stad. Det är lite IoT. Vi smetar lite internet, AI, blockkedjor på liksom på vad staden ska vara. Det är lite material, men det är sensorer för att serva oss, för att liksom få en bra klassisk digital upplevelse av fysiska ting. Det är pretty much smarta staden.
Ja.
Sen är det triljoner koncept och massor med coola grejer som vi ska göra där. Men det är inte så här, det är inte extremt svårt att spotta riktningen liksom till 2025 här.
Ja, det är trenden nu, men förstärkt.
Ja.
Lite smartare än idag.
Jag ser ju också, när jag tycker om att vi tar våra ämnen och så lägger vi på tech på det, och så ser vi vad som händer när vi googlar det. Och så googlade jag liksom Google-trenderna på Smart City. Så en liten observation från nu då, det är att sen 2004 så har det här formligen exploderat. Jag la ut det på Twitter faktiskt, det är kurvan som visar, liksom det är nästan en J-kurva med hur väl det här begreppet börjar användas. Jag såg också att det som är kul med Google Trends är att du kan se vart någonstans i världen tittar man på det här. Så när jag tittar på det långa perspektivet 2004 till 2018 så såg jag att Indien är det här supertrendigt i för hela den här långa perioden. Malta och Maldiverna låg på topp tre, som då lägger jättemycket tid på att tydligen googla smarta städer. Tittar du på ettårsperioden så har du ett enormt skifte som har skett. Det är fortfarande i topp, så ligger Malta och Maldiverna. Det är tydligen väldigt hett att prata smarta städer där. Men Kina, från 2015 och framåt, bara boom, ligger de på första plats. Och jag vet, jag lyssnar in lite grann på vad som sker där. Nu får vi mycket influenser från västvärlden när vi gör research, och generellt så har vi en tendens att landa där. Det är ju faktiskt USA, och det är de stora brandsen och sådär som vi plockar vår inspiration från, naturligt. Men när du tittar på vad Kina håller på med, då är det nog kanske den största transformativa urbaniseringen i alla kategorier. Vad än vi kallade urbanisering innan är ingenting mot för vad Kina håller på med. Så där har de ju då ett tiotal riktigt såna här smarta konceptstäder där den medborgaren, den kinesiska medborgaren, ska bo och verka i. De är 350 miljoner som förväntas då förflyttas från rural till urban här. Och det är redan igång sen mellan 2015 och 2020. Så
det är där, och jag menar, det kan ju vara ganska liksom, det kan ju förklara många saker som händer då i västvärlden, tänker jag också. Ta liksom bilförbuden som kommer, eller ta det här liksom med Noxen, eller om man kallar det liksom, i bilarna där, att det är ju liksom den kinesiska marknaden som kommer att vara liksom de stora kunderna för de här liksom, bilarna.
Absolut.
Har man då insett att liksom hälsan står på spel, då sker det, då får det konsekvenser.
Så utan att prata för mycket om vad jag själv känner är bra styrelseskick, de kan ju vara väldigt snabba att driva fram transformation i Kina på grund av hur de är organiserade. Men de är ju inte speciellt redundanta som styrelseskick, just eftersom de blir, får inte tillräckligt mycket dynamik i kanske när man har en enpartistat sådär. Men när de väl ska operera så kan det gå undan. De låg ju pyrt till när det gällde liksom, ja, men bara luftkvalitet. Och det har de ju gått all in på. Så de har ju gått all in på urbaniseringen och göra den sund. Och de kommer förmodligen göra den sjukt sund, vad jag förstår. Så för er som är intresserad av smarta städer, missa FFS inte Kina. De är drivers för liksom smart urbanisering nu då, om man säger så. Jag tänkte att det hörde lite grann till nutid.
Ja, men, spännande. Mm. Kul. Bra spaning, Mats.
Ja, men se där, vet du.
Framtiden?
Ja.
År 2050 förväntas 70% av världens befolkning bo i stadscentrum. Mm. I Sverige hörde vi Vinnova där, ligger vi redan på 85%. Mm. Så vad siffran är i Sverige, den kan vi liksom sia om. 99% då, säger jag.
Det som är spännande med 2050-perspektivet, det är lite grann som starten som vi gjorde nu, det är att vi vet inte vilket tankeparadigm som kommer vara rådande. Det är nästan som att förklara Snapchat för någon från 1950 och förklara alla aspekter av den. Nej, men alltså du måste vara inne varje dag för att du ska kunna behålla poängen.
Du ska ha en snapstreak.
Ja,
precis.
Du måste gå in varje dag då. Så här, vadå gå in? Var är jag ska gå någonstans? Liksom vi kan inte ens mötas i tanken just eftersom vi är så himla olika i tankeparadigm. Det tycker jag är kul med 2050-perspektivet. Vad än vi tänker så kan vi inte, för det är många plattformar av tänkande bort. Så det blir ju taffligt när vi försöker beskriva det. Det är det här som futurister gör så himla, himla bra. För de klarar av att tänka ur det paradigm de befinner sig i. Och så.
För vi, någonstans säger vi liksom att nu, som vi ser det nu, så är städer eller urbaniseringen den enda på något vis realistiska lösningen på de här liksom, utmaningarna som vi står inför. För den här, liksom, om vi tar bara befolkningen, vad sa vi? 9,7 miljarder 2050.
Mm. Ja.
Självklart måste vi, det är realistiskt. Yes. Att vi måste bo liksom i städer för att vi ska kunna liksom spendera färre resurser liksom, per capita liksom, på infrastruktur eller liksom på tjänster. Men vi ser ju bevisen på digitaliseringen, på allt som handlar om effektivisering, även om det är ett liksom industrialiserat begrepp där, så kommer ju liksom städernas förmåga att lösa problem bara, den kommer att öka. Om vi liksom följer den här trenden.
Mm.
Så är det ju.
Absolut. Men tror du att det mönstret kan brytas då? Att liksom... Vi designar det så pass bra där mot 2050-perspektivet. Mm. Så att vi är helt... Vi har nära noll påverkan på biotoper. Alltså det...
På ett sätt. Det kanske är lite så här, går lite i clinch mot varandra. För samtidigt som liksom digitaliseringen ökar liksom städernas förmåga att lösa problem, så skriver ju också digitaliseringen om reglerna.
Mm.
För liksom så här, för produktivitet och massa andra olika saker. Så att om reglerna skrivs om, så blir det liksom en kraft som kan sätta liksom käppar i hjulet för den utveckling som vi är uppe i.
Men där, ska jag beskriva reglerna för digitalisering då? Mm. Det var här ni hörde det först. Det här blir tankeparadigmet kommande perioden.
Det är bra, det passar in här.
Ja. Mm. Det är distribuerat. Det är inte centraliserat. Industrialiseringen är centraliserad. Allting med digitalisering är distribuerat. Så det är distribuerat ansvar. Det är distribuerat. Överhuvudtaget så finns den här centraliseringsidén är liksom gammal. Det är ungefär som vi tittade på neolitiska perioden. Den idén är gammal, att vi skulle träffa sitt bönhus på söndagen och hedra den som designade oss. Den guden som var rådande i din region. Det här var inte som koncept i industrialiseringen, även om det 73% är religiösa i världen.
Så, slutade när Martin Luther spikade upp.
Och det var dålig stämning runt Darwin också.
Mm, verkligen.
Men skit i det.
Party crash.
Det jävla surt på den söndagen. Ja, skitsamma. Det är inte centraliserat. Så det innebär att allting som är centraliserat idag får inte vara det i en smart stad. Det är regeln om du ska tänka på 2050. Det måste vara distribuerat. Det, någonstans där grävde jag i introt också. Det innebär ju att allting som ska stötta mig av fysisk karaktär ska vara rätt regional. Maten, tillverkning, kultur, allting. Så, så även om vi då, även om jag då tror att vi där vid 2050 inte tillskriver virtuella koncept så där mycket som man gör i techvärlden, eller om man tittar på problem, alltså vi kan titta på tråkig digitalisering, då sitter vi inlåsta i, bakom våra skärmar och vi upplever virtuella, liksom artificiella saker, men när vi går ut så är det liksom en tråkig grå värld. Jag tror inte alls på det. Jag är väldigt benägen på att tro att vi har en return to nature. Jag vill ju
som
ha
det. Som ditt inledande koncept.
Just eftersom vi tänker så himla mycket på det här nu, och att inte ha return to nature är lite industrialisering. Det är tämningen av naturen och ni ska faktiskt verka under oss. Så bara titta på det som, den kulturen som växer fram på bland 90-talister och 00-er, den uppkopplade generationen. De är ju mycket, mycket liksom mer kärleksfull med naturen än, alltså intuitivt, än vad vi var. De är mycket, mycket mindre. De söker inte efter rikedom. De söker efter meningsfulla upplevelser som känns bra. Och när de då ska ta makten här om en halvtimme, då kommer de designa mot 2050. Det är de som kommer bygga 2050. Så det kommer inte vara det koncept som deras föräldrar hade. Det vill säga högre skala, högre optimering, bättre resultat, mer kötta mer. Det kommer inte alls vara det. Och om staden ska reflektera då generation C eller connected eller vad man ska kalla den uppkortade millennials, då kommer den vara mycket mer organisk. Den kommer vara distribuerad, organisk här och nu. Du kommer kunna ha ditt häng med Metallica / hamsterfansen i din sub-community via någon bra uppkopplad tjänst. Men när du ska äta, leva, bo och vara fysisk, då kommer det vara väldigt liksom regionalt sådär. Tror jag. Det kan åtminstone vara. Den är inte omöjlig. Så den blir inte, och den kan också då vara stor, för då ska ju Tokyo, som är 38 miljoner idag, de ska ju då klara av att serva sig själv i den regionen 2050.
Den fastnade jag för. Alltså nu, när du sa någonting om just städerna bygger liksom den nya civilisationen. Mm. Det är ju det vi, på något vis vi ser absolut hända.
Bara för att förstärka den lite. 2050. Vi ska nog göra ett avsnitt om nationalstaten. Mm. Men du får tänka att...
Men en liten spoiler alert i det. Så vill jag säga en siffra. Idag så bor det... Nu, på siffrorna, 54% av världens befolkning bor i en stad. Mm. Jämfört med mindre än 1% när liksom, nationsstaterna kom upp på scenen.
Ja.
Så det här kan vi också prata med de siffrorna liksom, i betänkande. Mm. Är det liksom slutet på nationsgränser?
Ja.
I detta.
Vi gör det spetsigt. Mm. Nationer som koncept är kraftigt underordnade i 2050. Staden kommer reflektera det.
Det går ju ner, säger vi, garanterat nu när liksom städerna går upp.
Mm.
Vi kan inte höja alla reglage samtidigt.
Nej.
Så är det faktiskt. Så städerna, om vi tittar framåt, och vi vässar och blir det nya maktcentrat.
Ja.
Vi ser ju den liksom ekonomiska kraft de har idag.
Ja.
Men kanske inte den, liksom, sen, den politiska då.
Nej, men så kopplade städerna. Mm. Alltså om du tänker det, de stora städerna som har bra logistik och infra runt sig genererar ju. Jag tror att, även om du tittar västkusten i USA, så drar du New York och liksom,
jag tror du skulle säga västkusten i Sverige.
Ja, nu tittar jag, säger jag västkusten och så nämner jag New York. Jag menar östkusten. Och så där har du ju liksom deras värdemaskineri runt omkring. Det står ju för, jag har inte siffror.
Nej, men om du lägger all de här liksom, du tänker typ New York och Washington och typ du har, Los Angeles.
Du har ett enormt, Los Angeles.
Men om man klustrar ihop
de här. Ja, då står det ju för all deras världsmaskineri. Men även städer då som ligger, ja, men jag tänker, om vi tar Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsinki. Alltså, när du har bra infra som supportar supportar samverkan mellan de här regionerna, då blir det en ekonomisk makt. Mm. Och det är deras betydelsen av dialog mellan dem är viktigare än betydelsen av dialog mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark. Mm. Och det som är bärande för den gamla idén om nationalstaten eroderas ju fullkomligt av ett, globalisering, och tre, digitalisering. Inte nödvändigtvis av urbanisering. Men så det här 2050-perspektivet, det kommer inte ligga i en nationalstat av större rang.
Ja, men verkligen. Nationalstaten, den är liksom på något vis
disruptad.
Ja, den är definierad liksom, lite alltså, hårda gränser.
Absolut.
Liksom självständighet. Städer är mer liksom öppna.
Absolut.
Samarbetsinriktade.
Nationalstaten är inte en organism. Den har inte den dynamiken som en organism har, men staden har det. Så det innebär att staden kommer kunna supporta kulturer eller saker som uppstår på helt andra sätt. Och dessutom, om vi får in medborgarskapet eller citizen participation ordentligt i det, då kommer det vara det du och jag vill göra med livet här i vår stad kommer påverka kulturen mycket, mycket mer än vad ett centraliserat, ganska gammalt, dammigt nationalstatskoncept skulle kunna göra.
Så det vi säger egentligen här, att städer är liksom det perfekta motgiftet till på så här bakåtsträvande nationalism.
Absolut.
Liksom.
Absolut. Och dessutom så ska vi definiera vad en stad är. Det behöver inte nödvändigtvis vara en regional angelägenhet. Det kan vara ett kulturfenomen snarare. Om jag ska vara riktigt jobbig nu då. Mm. Bara att tänka. Mm. Så det kan innebära att vi kan definiera, om vi skiter i Sundsvall och pratar liksom om en region, så kan det vara så att Ånge, Sollefteå, Sundsvall är staden. Mm. Fast vi liksom regionalt, det är en massa mil mellan här. Men man håller ihop det kulturellt för att det har uppstått så. Och vi har fortfarande, vi kan kanske lösa merparten av vårt uppehälle, det som ska supporta våra livssystem, kan göras inom den där lilla triangeln. Och de affärer och de avtal och de, som vi gör mellan de här, de gör vi på det sätt som det bäst passar oss. Mm.
Och vi ser andra alltså, av de där banden. Mm. Vi har ju sett ekonomiska såklart, men även säkerhetsrelaterade, om vi pratar om senare åren här. Då,
så för mig så passar det här in. Nej, jag kan ju inte, det är svårt att isolera staden eftersom den är ett sånt, den är sjukt svårt att skopa, framea eller dona här. Men jag tycker det passar konceptuellt bra att staden ska få ökad makt. Staden slash regionen ska få ökad makt att bestämma sitt eget uppehälle. Så om vi då lägger på så här automationsdimensionen på det här då, som ligger i vår framtid också, då kommer det ju vara så att allting som ska automatiseras, alla processer, och det är den här självkörande bilen, och det är någon snajdig drönare, och det är en massa annat skit som vi inte ens har kommit på än. Då ska ju den ingå under det kontrakt som vår grid omfattas av. Det kan ju vara så att vi i Lillhällum där jag bor, där har vi en viss kultur där vi skriver under på en viss etik. Då vill vi att allting som är autonomt ska följa det mönstret, och det är att vi vill inte att man kör mer än 15 km i timmen här, för det stöttar inte vad vi vill åstadkomma. Då har du ju faktiskt distribuerat makten ut till mig som medborgare, att jag kan påverka mitt närområde, att jag kan påverka det som är kluster av närområden som då blir liksom en stadsdel, och stadsdelar som är ett kluster av en stad, och en stad som ett kluster av en region. Så varje sånt litet kluster kan få påverka vad som sker runt omkring en. Är du med?
Ja,
eller blir det för
komplext? Jag är helt med. Men det jag ändå tycker mig höra i det här, alltså man ska dra någonting liksom vast ur det, är att liksom städerna är liksom det nya maktcentrat. Ja.
Ja, där avslutar vi del 3 av 4 i vårt samtal om staden i framtiden. I sista delen, nästa del, så kommer vi prata med fokus på framtiden bara. Stad som koncept, stad som mental modell. Hur kommer det bli för oss kommande 50-100 åren?